Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. En podcast där vi pratar om allt. Allt som andra inte vågar prata om. Vi pratar om beroende, medberoende, psykisk ohälsa och mycket annat. Mitt namn är Anneli. Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Vill man komma i kontakt med mig så finns mailadressen på hemsidan. Och jag säger bara tack igen för alla er som lyssnar, delar podden på sociala medier, hör av er och kommenterar. Det betyder jättemycket, jag blir jätteglad för det. Och det är så kul att vara igång med podden igen, även om det är tunga ämnen som vi pratar om. Som förra avsnittet så hade vi ju med Silla som delade med sig av sin historia om sorgen efter sin dotter Lisa som dog en överdos bara 23 år gammal. Om deras kamp de hade mot drogerna och anorexian som Lisa levde med de sista åren innan hon dog. Så det är tunga ämnen. Även idag har vi en tung historia med oss. Men kvinnan jag ska intervjua idag, Sanna, är en fantastisk kvinna, en krigare och jag är så tacksam och glad att hon är med i podden. Och ja, som sagt, nu när jag är igång med podden igen efter några års uppehåll så inser jag att shit vad jag har saknat det här. Att få ta del av alla era historier och att sprida det vidare, mina gästers historier vidare till er som lyssnar. För det är ju verkligen så, den här kraften i att inte vara ensam. Att veta att andra har gått före och det går att bryta ett beroende. Det går att ta sig ur ett tungt missbruk eller vad det nu än är. Med rätt hjälp och rätt människor runt sig så går det att göra, ja, de mest fantastiska livsförändringarna. Ja, men än en gång, vill ni stödja podden så går ni in på hemsidan beroendepodden.com och blir en Patreon-medlem. Det skulle betyda enormt mycket för mig så att jag kan driva den här podden. Blir du en medlem så stöttar du podden och genom att stötta podden så är du med och rädda liv. Nu ska jag släppa in dagens gäst och ha en god lyssning. Hej och välkommen till Beroendepodden, Sanna.
Tack.
Tack. Ja, men jag är jätteglad att du är här idag. Ja. Och ja, vi ska ju prata om din historia, om ditt liv, om din bakgrund, hur det är att växa upp med två missbrukande föräldrar och sen hamna själv i ett tungt drogberoende. Du lever idag nykter och drogfri sedan 9 år tillbaka.
Nio, ja.
Så stort grattis. Och,
tack.
Och du har skrivit en bok som heter Flickan från Bagarmossen. För det första tycker jag att titeln är så jävla fin. Jag är ju också uppvuxen i Bagarmossen. Så det var så här, titeln liksom, jag drogs till titeln liksom, Flickan från Bagarmossen. Och ville veta mer om dig. Och jag lyssnade på boken. Och alla ni som lyssnar, jag vill tipsa om att den finns som ljudbok och köpbok. Läser vad ni. Men där får jag ta del av din historia och jag blir så verkligen berörd. Och jag är fortfarande, alltså, att du sitter här idag är ett mirakel och ett bevis på att, att vem som helst kan göra en förändring.
Mm.
Och det tänkte jag då att vi ska prata om idag. Och jag tänker att vi börjar med att prata om din uppväxt. Om dina föräldrar. Din mamma var heroinist och din pappa alkoholist. Ingen av dem lever idag.
Nej.
Nej. Så jag tänker att du kan få börja berätta lite om, ja, men din uppväxt. Ja, ditt första minne kanske. Eller ett av dina första minnen när polisen hälsade på hos dig.
Ja, det är väl ett minne som jag liksom kommer ihåg starkt. Eller det var väl lite när jag skrev boken. Ja, men vad är ditt första minne? Då var det det som kom upp. Och då var det om att polisen gjorde husrannsakan hos oss.
Ja.
Och jag fick leka med polisen.
Ja, hur gammal var du då?
ungefär.
Ja, men 5, 4.
Mm. Och då minns du att polisen var hos dig. Och vad letade de efter då?
Alltså droger.
Ja. För att dina föräldrar träffades i fängelse.
Ja.
Ja. När de var, hur gammal var din mamma då?
Oj, jag vet inte.
Nej.
Men alltså hon födde mig ganska sent. Alltså en sladdis.
Mm.
Men saken var den att de båda satt inne och min pappa då brevväxlade med mammas cellkamrat. Eller de satt på samma avdelning eller något. Mm. Men då släpptes den här kvinnan, så då tog mamma över brevväxlingen.
Okej, okay. Ja.
Och sen ja, bestämde de sig för att träffas.
Mm. Och sen skulle de ha ett väldigt långt av och på förhållanden.
Ja.
Då din mamma i perioder försvann under månader
ja.
Från er liksom. Mm. Men du har ju en stora syster.
Mm.
Och i boken så... För att när din mamma var gravid med dig så höll hon uppe från droger.
Ja.
Men det gjorde hon inte med din syster.
Nej.
Nej. Och hur påverkar det... en graviditet. Det är att när barnet föds så om en mamma tar heroin under en graviditet
ja.
Så föds ju barnet med abstinens.
Ja, så hon fick ju ligga på avgiftning.
Ja. Och sen så hamnade hon i fosterhem.
Ja, precis. Mm.
Och du har även en storebror som inte heller har vuxit upp med dig.
Nej.
Nej. Vart var han?
Alltså han bodde med... Han hamnade också på ett familjehem.
Mm.
Men var också mycket med min mormor.
Mm.
Så de hade jättebra kontakt.
Mm. Men hur såg det ut liksom under din uppväxt med mamma och pappa? Hur... Berätta lite hur vardagen kunde se ut.
Alltså vardagen, det var en bra vardag, i alla fall med pappa.
Uh-huh.
Han drog ju liksom det stora lasset. Jag kom till dagis, jag kom till skola, jag fick mat och hela den biten.
Mm.
Men han var också periodare, vilket gjorde att han drack i perioder. Och sen mamma då som kom ut och in i livet.
Mm.
Så det var väldigt liksom normalt men ändå skevt liksom.
Mm. Men för din mamma hade ju ett tungt heroinmissbruk. Ja. Och hon började, första gången hon tog heroin så var hon 19 år.
Ja.
Och när hon försvann, vart var hon då? Vet ni det?
Alltså, var hos polare. Hon hade ju en lägenhet i Bagis också. Mm. Som hon var i. Ja, men hon var ute och flängde mycket. Hon var mycket på... Hon gick ju på Malmskillnadsgatan.
Mm.
Så jag vet att pappa var där och letade flera gånger.
Du fick se... Alltså, hos dig kunde du hitta kanyler.
Ja.
Och hur minns du liksom... Alltså, när du var liten och hittade sådana saker. Kommer du ihåg vad du kände eller tänkte...
Alltså det var väl mer liksom, vad är det här?
Mm.
Ja, men kunde leka med dem.
Mm.
Liksom, det var, de var alltid där.
Mm. Liksom. Mm. Men det var en incident när din mamma skulle komma och hämta dig i skolan. Du hade haft uppträdande och du och din vän skulle få skjuts hemma mamma.
Ja, med gymnastikträningen där.
Ja.
Ja.
Kan du inte berätta lite om det? Det måste ju... Alltså, för mig som inte är uppvuxen på det sättet så blev jag så här... vad du har fått se mycket. Men,
ja.
Och liksom det här när det onormala blir normalt.
Ja, men
tänker
exakt.
Jag liksom kring... För att som barn så... Alltså, det man växer upp med är ju det normala...
Ja, för mig var det ju normalt.
Ja.
Så är det ju fortfarande om folk typ säger, ja men shit. Då blir man lite så här, men vadå? Alltså,
mm.
Det är inte så farligt.
Nej, Men berätta om, ni hade haft gymnastikuppvisning.
Mm.
Och så?
Då skulle mamma köra hem oss. Mm. Från då vi tränade i Hammarbyhöjden. Men då satt vi i omklädningsrummet och väntade, för hon kom aldrig.
Mm.
Och så då såg jag att det lyste på toaletten. Mm. Och så gick jag dit och då hade jag min kompis med mig också. Och då satt hon ju på toaletten och hade, ja men hon noddade liksom.
Mm. Hon satt och hon hade en spruta i...
I armen, ja.
Och vad gjorde du då liksom?
Det första jag tänkte var ju att, gud vad ska jag säga nu? Nu måste jag ju rädda upp det här.
Mm.
Så då, ja men, slängde jag bara ur mig att hon hade diabetes.
Mm.
Och att hon behövde vila lite.
Mm. Och sen väckte du henne till liv.
Ja, och sen körde hon hem oss.
Ja.
På tänd.
Ja. Ja. Men din, som sagt, du var ju mest med pappa för mamma försvann.
Ja.
Och då han åkte ofta runt och letade efter henne. Och åkte till Malmskenasgatan och letade. Ja. Och hon kom och gick i ert liv.
Mm.
Men och hur mådde du som barn? Alltså hade du ångest? Hur var det med din psykiska hälsa? Var du lycklig? Jag kan ju minnas, alltså jag förstod inte det då om mig själv. Men det har jag förstått idag. Det var ju att jag hade ångest rätt så tidigt i livet.
Men det har jag haft. Alltså jämt. Och det har jag ju fortfarande.
Mm.
Men jag har också haft en känsla att vara ensam.
Mm.
Att vara ensam i det.
Mm.
Och det kan jag också fortfarande.
Mm. Men när din pappa hade sina dryckesperioder, hur pass allvarligt var det då liksom? Var han funktionell i sitt drickande, eller vad man ska kalla det?
Ja.
Närvarande, eller var han liksom utslagen att du fick ta hand om allt?
Alltså både och.
Mm.
Han var ju funktionell, jag hade ju mat på bordet.
Mm.
Det var städat. Men han kunde ju också ligga däckad en hel dag.
Mm. Pratade du med någon om, var det någon som såg och frågade under din uppväxt?
Alltså det var många som såg.
Mm.
Men det var inte många som gjorde något.
Mm.
Speciellt inte myndigheter och så.
Mm.
Vi hade ju många runt omkring oss som brydde sig och liksom hjälpte till och så. Men det var inte riktigt någon som liksom, vad fan är det som pågår?
Mm.
Och SOS har ju alltid varit med hela tiden. Men det har aldrig hänt något. Liksom. Jag borde ju ha blivit placerad.
Ja, alltså första gången när polisen var där. Ja. Eller som du kan minnas. Så hände det inte så mycket mer.
Nej.
Nej. Och där borde man kanske ha ingripit. Om man gör polisrazzia hemma hos någon. För att man letar efter knark. Ja. Och båda föräldrarna är missbrukare. Så borde tycker ju jag också att man borde ha ingripit.
Ja, sen var min pappa ganska bra på att prata. Så ja. Att jag tror att han också räddade upp situationen många gånger.
Mm. Men som du som barn, har du minnen av att du liksom, att du har städat upp och räddat upp situationer? Som här du berättade med din mamma när du hittade henne på toaletten. Alltså vilken, jag kan se det framför mig, vilken otroligt obehaglig situation. Hur var du som medberoende liksom, att du gömde du sprit, gömde du drogerna?
Nej, det gjorde jag inte.
Mm.
Men jag kunde väl också, om någon frågade liksom, nej men det är ingenting hemma, alltså det är ingen fara liksom.
Mm.
För att jag, alltså till exempel med pappa, jag älskade ju pappa. Jag ville ju vara med pappa.
Ja.
Jag ville ju inte flytta.
Mm.
Men nu när jag är vuxen så tänker jag att det borde jag ha gjort.
Ja. Men det låter som, det var inte någon våld och så i familjen.
Alltså de kunde ju bråka och slåss.
Okej.
Okay. Men jag har varit aldrig utsatt.
Nej. Men det påverkar ju ett barn ändå att se det liksom, mellan föräldrarna såklart. Liksom.
Ja.
Och sen då när du själv Nej, men jo, det måste jag också nämna. Jag ska inte nämna allt som är i boken, för jag tycker ju folk ska lyssna på den själv. Men det var så mycket grejer som jag bara... Du hade fristad, att du bäddade ordning badkaret när du var liten.
Ja, och det gör jag fortfarande. Alltså inte bäddar, men alltså jag badar. Det är liksom min trygghet. Fort jag mår lite dåligt, då går jag och badar. Och det kan jag göra liksom flera gånger om dagen.
För att du gjorde det, du bäddade ordning i badkaret och så låste du dörren och så la du dig där tills du somnade liksom. Och att det var din fristad.
Ja.
Och jag vill bara ta den här lilla flickan och typ bara ge en kram. Ger du dig själv kramare nu idag?
Försöker?
Ja, nu blir jag så här rörd. Ja, men som sagt, man har ju liksom olika... Ja, det finns verkligen olika uppväxter. Och jag vet att du älskade din pappa. Och relationen, dina känslor till din mamma kanske inte var lika starka på det sättet.
Nej, och det är de inte nu.
Nej. Nej. Men sen kom ju du själv in i ett missbruk. När du gick i... första gången du... Var det första gången du drack var i åttan.
Jag vet bara att jag hittade hem.
Ja. Känslan när du drack första gången var att hitta hem.
Det var som att det liksom stängde av allt. Men jag fann ett inre lugn.
För det gick ju rätt så snabbt från det du drack tills du började med tyngre droger.
Alltså det var väl liksom det klassiska. Om man började dricka. Röka lite gräs. Lite tabletter. Tjack, ladd. Alltså det klassiska.
Ja, men hur fick du tag på drogerna? För jag tänker, för mig var det så här, jag tror att det, eller jag var ju otroligt antidroger. Jag började ju själv med droger i slutet. Men det är ju när sjukdomen har gått så långt så att man inte längre bryr sig. Då är det ju lätt att kliva över.
Ja, men det är ju när man börjar flytta sina gränser.
Ja. Liksom. Men i många år så var jag så otroligt anti mot droger. Men även om jag inte hade varit det så hade jag haft svårt att få tag på droger. För jag liksom, de jag umgicks med drack bara liksom. Och sen så, nu för tiden så är det ju lätt att få tag. Det är bara beställa på nätet typ. Så får du tag på allt möjligt. Men då var det ju så att vill du få tag på droger så var du tvungen att åka in till plattan. Alltså jag har ju varit nykter i över 15 år. Och när jag var... I tonåren som vi pratar om nu med dig. Då var det så här, ja, men ska jag få tag på droger då åker man till plattan. Och det skulle jag aldrig komma upp. Alltså det hade jag aldrig gjort liksom. För det var så, där är ju de här riktigt tungt. Ja, men heroinisterna står ju där. Det är liksom, men så när du började dricka, hur fick du tag på droger? Var det liksom?
Alltså det var ju umgänget.
Var som dig, för det är ju lätt att man söker sig. Jag sökte mig också till folk som drack som mig. Olika gäng. Från början var det så här punkare. Och vi har lite likheter. För jag gick från punkare. Och sen fotbollshuliganer. Alltså jag hittade fotbollen. Hammarbyare. Och jag har en storebror som. Också lever nykter sedan många år tillbaka. Men han var lite drivande. Inom huligankretsen. Och där hittade jag. Liksom. Min gemenskap att hänga, det var helt okej att dricka på en vardag för det var fotboll och det var helt okej att liksom komma bakfull till jobbet för det var fotboll, alltså så här. Och jag vet att du också hittade den den biten.
Fast jag är ju AIK-are. Men det är ju samma värld
kan,
liksom.
Hur det nu kan bli så när man bor bagis. Jag skojar bara. Nej, men ja.
Ja, men det är ju samma värld, liksom. Och där är det ju mycket droger.
Där är det definitivt, ja.
Det var ju inte fotbollen i sig som var jätterolig, utan det var ju mest festen.
Jo, jag vet det. När jag blev nykter, och från att ha liksom gått på... Alla hemmamatcher, många bortamatcher, rest. Jag hade varit i England och Tyskland och kollat på fotbollsmatcher. Och du vet,
jag
har gjort
också runt massor.
Ja, och det blir ju en livsstil när man väl hamnar där. Men sen när jag slutade dricka, då bara, tycker jag ens fotboll är kul. jag kan gå på någon match nu fortfarande, det kan jag göra. Men jag insåg ju att det var liksom festen och killarna som lockade mig mycket.
Det blir ju lite det här lite farliga med bråken och men det är ju spänning i det liksom.
Ja, för du hängde också med liksom de som stökade. Ja. Huliganerna ska man väl säga. Det är en av filmerna.
Ja.
Och där är det ju också så här som jag tror att många som inte har levt i det har svårt att förstå den här spänningen. För det blir också en drog.
Ja, gud ja.
Hur såg det ut för dig?
Alltså, jag var inte i... Alltså, jag var ju gärna med och titta på. Mm. Eller liksom stod vid sidan om. Mm. Kanske hetsade lite också.
Mm.
Men jag var aldrig i det.
Nej. Och som sagt, det var ju inte jag heller. Utan jag var ju... Men jag såg väldigt mycket.
Mm.
Och man blir ju rätt så avtrubbad efter ett tag. Och att se liksom det här att... Och jag har gjort några intervjuer tidigare med folk som har varit alltså gamla supportrar och så. Som har levt det livet. Och att det blir verkligen som en drog i sig.
Mm.
Alltså jag trodde alla levde på det sättet. Så, här. Så när jag slutade dricka så var det så här. Alltså, det tog rätt så lång tid innan jag insåg att så här. Alltså det här som jag har sett och upplevt under alla år med fotbollen. Mm. Det är ju liksom inte egentligen normalt. Men det hade blivit normalt.
Ja.
Men du har ju varit med om en hel del grejer under ditt liv. Både med din uppväxt. Och, men sen har du ju också själv varit utsatt för grejer i ditt eget beroende missbruk. Och... Jag tänker att du ska få berätta om när du blev utsatt av första gången av en man i Bagarmossen.
Mm. Det var en snubbe, kände han inte riktigt. Mm. Han ägde en affär. Och så bjöd han mig och min kompis på sprit.
Hur gammal var han, liksom mycket äldre eller?
Ja, alltså inte jättemycket äldre men... Kanske var så 35 eller något.
Mm.
Och vi var ju rätt små. Eller inte små. Men vi var väl 17 kanske.
Mm.
Och så tog han hem oss. Hem till honom.
Mm.
Och så däckade jag där. Och vaknade sen då att han har sex med mig. Han våldtog mig.
Mm.
Rent ut sagt. Men så, jag såg det inte på det sättet då. Utan det är något som har kommit nu i efterhand.
Mm.
Men, ja.
Och det är ju någonting som sen upprepar sig. Att du blev utsatt vid flera tillfällen. Ja. Av andra i ditt missbruk.
Ja.
2005, då hände det ju att du förlorade din hund.
Ja.
Och några veckor senare din far.
Ja, 2005. Det var nog det värsta året. Någonsin. Jag bodde med pappa då. Vi hade flyttat in trea.
Mm.
Han drack en del. Han hade två jobb.
Mm.
Så han drack en del för att liksom komma till ro. Eller liksom slappna av, hur man ska säga. Och vi hade en hund, en labrador.
Mm.
Och så dör hunden. Och det var liksom pappa och hunden, de satt ihop. De var bästa polare.
Mm.
Vilket resulterade i att han började dricka ännu mer. Och jag pallar inte se det här, så att jag är ju ute hela tiden. Jag är ute och festar. Vilket jag ångrar så här i efterhand. Jag borde ju varit där, fan.
Mm.
Men så då, det här var en lördag tror jag. Ja, så vaknade jag på eftermiddagen och undrar varför inte pappa har väckt mig. Eller nej, vänta. Först på natten när jag kommer hem, jag har varit ute, så kommer jag hem och då har han kissat på sig.
Mm.
I sitt rum. Och jag blir fly förbannad. Jag börjar slå på han, jag sparkar på han, skriker att han ska torka upp det där. Och går och lägger mig. Och sen då dagen efter, då när jag vaknar och undrar varför han inte har väckt mig då. Så går jag upp. Går in i hallen och in i hans rum. Då ser jag att han står på knä. Men har liksom överkroppen över sängen.
Mm.
Och i kalsonger bara. Och bredvid honom så ligger det papper. Och det är fortfarande liksom kiss på golvet. Och jag fattar ju på en gång att något är fel. Liksom. Så jag börjar peta på honom och bara hallå, hallå. Men han är stel. Så jag tar då hans huvud och lyfter upp det. För att han ligger liksom med ansiktet i sängen.
Mm.
Och då, och det är nog det värsta jag sett i mitt liv. Ansiktet är helt platt. Eftersom att han legat mot sängen liksom.
Mm.
Och då släpper jag bara. Och så springer jag ut i vardagsrummet. Ringer 112. Och sen springer upp till grannen. Så han hade ju dött där på natten. Fått en hjärtattack. Medan han försökte torka upp kisset då. Ja, alltså det var ju hela min värld. Gick ju samman.
Mm.
Men där stod jag själv. Fast jag hade ändå alltid klarat mig själv. Men nu stod jag helt själv.
Mm.
Jag hade ju inte mamma. Hon satt inne då.
Mm. Ja, för hon åkte in och ut ur fängelse också.
Ja.
Så hon var ju inte bara borta så, utan det var mycket in och ut.
Ja.
Men när man växer upp med två missbrukande föräldrar, det var inte så att du själv kände liksom att det där ska jag aldrig börja med. Alkohol, droger, för du, utan...
Nej, alltså det enda jag liksom har... alltid känt, det är så här, ja men heroinet, det är någonting jag aldrig skulle göra.
Nej.
Jag har haft chansen, men jag har inte gjort det.
Mm.
Det har verkligen varit ett big no-no för mig, men allt annat.
Mm. Men efter din pappas bortgång, hur fick du något stöd, någon hjälp, alltså med ditt mående, med sorgen efter pappa? Utan...
Alltså inte mycket alls.
Nej.
Hade en präst som jag pratade med.
Mm.
Men det rann ju också ut sanden. Men jag fortsatte ju festa här, om inte ännu mer.
Mm. Ja, jag kan tänka mig att det liksom eskalerar.
Jag tog inte till mig den hjälpen jag blev erbjuden då.
Ja, det är svårt när man är i ett aktivt beroende. Ja. Vad är det för droger du tar?
Alltså främst alkohol.
Ja.
Och sen tjacket.
Ja.
Det var mina liksom huvuddroger.
Och hur var din psykiska hälsa? Hade du ångest, någon självmordstank? Alltså, ja.
Mm. Och det var väl därför också jag punda.
Ja.
Men det var väldigt mycket ångest. Jag ville ju dö, men jag vågade inte ta livet av mig.
Nej. Men du tänkte i de barnen?
Ja.
Sökte du hjälp för det?
Nej.
Och då blir ju alkoholen och drogerna, det blir ju liksom en medicin för ens mående. Alltså när jag började använda alkohol och så var det ju fest. Men efter några år så använde jag det för självmedicinera. För att försöka må bra. Men i slutet, när jag nådde min botten, så hade jag ju... Då, det var ju för att alkoholerna och drogerna gav inte mig den effekten som jag ville ha. Alltså de gjorde inte ångesten lättare eller skingrade mina tankar och gjorde det lugnt i skallen och känslomässigt lugn. Utan i slutet, då slutade ju alkoholen och drogerna fungera, och då blev det istället att jag mådde lika dåligt när jag tog alkohol eller vad det nu var, som när jag var nykter. Så då blev det så ohanterligt. Det spelar ingen roll om jag dricker eller drar en lina eller vad det nu är. Jag mår fortfarande, alltså jag har fortfarande ångest, jag mår fortfarande skit liksom.
Men så kände jag också, men det var också då jag gick vid, alltså tog något tyngre. Alltså att det vart hela tiden, när alkoholen inte hjälpte, ja men då vart det då vart det tjacket. När tjacket inte hjälpte, ja men tabletter. Alltså,
man letar efter
kicken.
Ja, och få det här tysta och lugna och få känna sinnesrum där som man kanske upplevt någon gång i början när man är aktiv.
Ja.
Men som sen man inte gör liksom.
Nej.
Men du var på behandling första gången när du var 23 år. Sökte du själv då hjälp för...
Alltså nej, du var ju via SOS.
Ja.
Jag gick ju på SOS. Ja. Och det var ju, det var ett krav från dem. Så då hamnade jag på en sån här öppenvårdsbehandling. Men jag vill ju inte bli nykter och drogfri. Så jag var ju bara där för att jag var tvungen.
Men blev du tagen, hur liksom, hade du med polisen att göra så under ditt aktiva?
Inte så mycket.
Bara lite grann. Du bara så där lag.
Ja, men aldrig så att jag åkte in liksom.
Nej.
Men det var ju liksom, ja men innehav, eller hur säger man?
Ja.
Ja men ringa narkotikabrott.
Ja.
Ja men sådana små grejer.
Och det där var ju du uppvuxen med att se, så det var väl ingen så här.
Nej.
Heller något konstigt.
Nej.
Hur ens verklighet blir liksom, ja men det är så livet ser ut. Polisen.
Ja.
Poliserna stannar ju i alla fall er när ni är på väg till en fest. Ja. Skulle du vilja berätta om det? Jag tycker det är en sån fin.
Jag tycker också det är fint. Så här, efterhand så känner jag så här. Han försökte i alla fall.
Ja.
Vi var på väg till en fest när polisen stannade oss och frågade om lägg alla. Och så kollade de allas lägg och så bad de mig komma ut. Och så tog ena polisen mig åt sidan och berättade då att han har haft med några, eller familjemedlemmar till mig att göra. Och liksom försökte ge mig en push i rätt riktning. Säga, ja men liksom ville berätta för mig att jag behövde inte hamna där de hade hamnat.
Han erbjöd sig väl att hjälpa dig till och med.
Ja.
Och att det sådde ett frö någonstans hos dig kring att det kanske finns hjälp och för en förändring. Så det ger mig en kredit till honom för.
Ja.
Och
jag skulle ju vilja tacka han idag, men jag har ingen aning om det.
Men jag tänker på ditt beroende eskalerade och blev värre efter din pappas död. Och vad hände med, blev det fler behandlingar eller hur såg det ut där efter 23 års åldern?
Jag gjorde en till behandling.
På
eget initiativ faktiskt. Och liksom, då var det faktiskt ett försök att bli nykter. Och då gjorde jag behandlingen på öppenvården på samma ställe. Just för att ena terapeuten där gillade jag jättemycket. Och det gick väl bra. Tror jag höll mig nykter ett halvår eller så. Men sen började man ju fiffla. Ja, men sluta gå på... Vi hade så här efterbehandling, så skulle man gå en gång i veckan. Ja, men sluta gå där. Och sen slutade det liksom. Eller då började det igen. Helt enkelt.
Men du har ju som sagt slutat. Du har ju, ja. Nu har du ju varit nykter i 9 år, men nykter och drogfri. Men din, under, innan du slutar så blir din mamma sjuk.
Mm.
Mm.
Hon var sjuk ganska länge.
Mm.
Och hon började också dricka väldigt mycket.
Ja.
Hon hade då metadon också. Men hon drack ju. Hon visste ju också exakt hur mycket hon skulle dricka. För hon skulle blåsa dagen efter. Liksom, det var ju så typiskt. Men hon blev också väldigt sjuk. Ja, men, alkoholsjuk. Ja, men, lever, njurar.
Mm.
Allting börjar ju sakta liksom, lägga av.
Mm.
Och så dör hon då 2017.
Mm.
Vilket var... Alltså det var ju sorgligt, men jag vart inte så ledsen.
Mm.
Jag tyckte mest att det var skönt. Eller det var, vart mer som en liksom frihet för både henne och mig och mina syskon.
Mm.
För att hon var ju en konstant oro.
Så, så det var ju liksom följder av hennes missbruk som gjorde så att hon dog också.
Då var jag ju, vad har varit nykter då? 3 år, 2 år eller något.
Men hur hittade du, hur gick det till när du liksom blev nykter? Hur såg vägen till nykterheten ut? Jag vet att du kom i kontakt med en sida på Instagram som heter Det är insidan som räknas.
Mm.
Var det där det började lite?
Ja. Alltså jag ramlade väl bara in på kontot en kväll.
Mm.
Det var några dagar efter nyår.
Mm. Och vad handlar det kontot om?
Alltså det handlar om människor i missbruk som...
Som är aktiva?
Ja.
Mm.
Som delar sina tankar eller sina berättelser.
Mm.
Alltså det kan vara att någon drar sin life story eller det kan vara att någon bara berättar om sin dag. Alltså det var inte så viktigt om vad utan bara att man delade.
Mm.
Så då skrev jag och liksom frågade vad jag vill också dela. Och så fick jag börja dela där.
Mm.
Och liksom från första inlägget liksom varit överröst med kärlek. Men då var jag inte nykter på en gång.
Nej, för då delade du om ditt missbruk på den här sidan. Jag vet att jag snubblade in på den här sidan själv för många, många år sedan och läste era historier där. För det du skrev och några andra skrev liksom.
Mm. Men det var väl just det här, alltså den kärleken man fick från människor som man inte ens kände. Men också den kärleken som man kanske saknade.
Mm.
Det här att faktiskt någon som brydde sig.
Mm.
Eller liksom ville en väl, hejade på en och liksom.
Mm. Sen hur blev du nykter då? Var det liksom att du bara slutade av dig själv eller?
Mm, jag slutade. Det bara vart så.
Vad var botten? Vad var det liksom som du bara kände, nu räcker det?
Men det var där precis vid nyår. Då var det liksom, då hade jag ju festat 5 dagar i sträck. Jag var bara tom. Jag var liksom förstörd.
Mm.
Jag hade väl nått min personliga botten där och då.
Mm.
Det var inte så att jag blev av med lägenheten eller något sånt. Det var bara att jag mådde så jävla dåligt.
Mm.
Och jag har också alltid gillat att skriva. Jag tycker det är enklare för mig än att prata.
Mm.
Vilket gjorde att jag fick ut mycket mer.
Mm.
Men sen hade jag ju också något år innan testat på thaiboxning första gången.
Ja.
Mm. Så, och då gick jag ju på de träningarna lite då och då. För att jag festade fortfarande.
Mm.
Så då i samma veva tog jag upp thaiboxningen på riktigt.
Mm.
Och då var det ju... Då var ju thaiboxningen lite som ett beroende. Fast ändå ett sunt beroende.
Mm, en ersättning liksom. Mm.
Ja. Och då hängde jag där på thaiboxningsklubben hela tiden.
Mm. Och där kan man ju träffa lite likasinnande också.
Ja, och det, alltså just thaiboxningen har på något sätt just folk som är lite destruktiva drar sig till thaiboxningen. Mm. Just för att det är ett sätt att kunna stänga av huvudet. Det är en gemenskap.
Mm.
Det är liksom ingen prestige i det. Eller liksom,
mm.
inte prestige så, men där kan man bara vara.
Mm. Liksom.
Men framförallt det här med gemenskap, för det tror jag är enormt viktigt mm. för alla människor. Men framförallt oss beroende att hitta en gemenskap och träning i sig är ju enormt bra med endorfiner och det stärker ju våran fysiska hälsa men framförallt våran mentala hälsa och jag tänker att har man låg självkänsla, lågt självförtroende och börjar med en sport och känner att det här går bra liksom. Mm. Du byggs ju även självförtroendet upp och så det är så många bitar som träning kan ge en.
Mm.
Men framförallt den här gemenskapen med andra människor som är så jävla viktigt.
Mm.
Och också hitta, människan behöver ett syfte. Människan behöver ha någonting att fylla livet med.
Ja.
Jag vet ju under min nykterhet när jag mår som bäst och när jag mår dåligt så ser jag ju, alltså, när träningen togs ifrån mig för att jag blev sjuk och har opererat en tumör i hypofysen och så här. Alltså det är rätt så stor skillnad på mitt mående. När jag liksom kan träna och umgås med de människorna och när jag inte kan det.
Mm.
För det ger så mycket. Men för du, idag, nu har ju du hållit på med thaiboxning i många år.
Mm, jag tror 10 år nu.
Ja. Det är kul att följa dig på Instagram och se. Du har nyligen varit i Thailand länge och varit där och tränat och tävlat.
Ja.
Ja. Hur är det att gå in i liksom i rinken och stå framför motståndare och alltså där jag skulle aldrig jag vill inte få spö. Jag skulle säga nej, slå mig inte. Det är okej, jag kan slå dig men slå mig inte. Ja. Hur är det att gå in i liksom?
Det är ju också lite av en kick.
Ja.
Och det är ju lite det jag söker också.
Mm.
Eller söker och söker, men jag gillar det.
Ja. Men det är thaiboxning som du kör, men sen så fick du också ditt, du älskar ju hundar.
Ja.
Och har haft hund under hela uppväxten, mer eller mindre, och har själv egen hund idag. Men det är också en grej som jag tycker var så fint, för att med att du fick väl ett, vad heter det, började arbetsträna på ett hunddagis.
Mm.
Och där är du ju kvar.
Ja.
Men idag har du väl mer ett större ansvar. Alltså du, det är väl du som...
Ja, alltså jag började då... Jag gick på ett ställe som heter Kram i Moa.
Ja, och det är en arbetsförmedling för... eller hur säger man?
Ja, men det är typ en arbetsförmedling för personer i kriminella kretsar. Ja. Eller liksom missbruk.
Ja. Kram i Moa.
Ja, mm. Och så via dem fick jag då praktik på ett hunddagis.
Mm.
Och det är där jag är kvar idag.
Mm.
Och så hon som hade hunddagiset då, ja men visade sig då att hon också har liknande uppväxt.
Mm.
Ja men vi bondade liksom. Så idag ser jag henne som min syster faktiskt.
Mm.
Och hon har flyttat till Spanien.
Mm.
Så ja, jag driver dagiset.
Mm. Men vad har det betytt för dig att komma igång med, eller när du kom igång med arbetsträningen och så här? Var det också en grej som gjorde så att du kände att du ville hålla dig borta från drogerna? Och,
Ja, men jag gillade att vara där. Sen har jag ju också varit mycket måndagssjuk och så.
Mm.
Alltså när jag var aktiv.
Ja, liksom. För du hade ju inte slutat helt då. Utan du tog ett tag innan.
Men Marie då, som hon heter.
Mm.
Hon gav ju aldrig upp på mig.
Mm.
Liksom. Utan du var mer, okej, nu kör vi igen. Gör ett nytt försök. Men sen har jag ju alltid gillat gillat hundar mer än människor. Faktiskt. Ja. Mm.
Hur ser livet ut idag för dig? Hur mår du?
Jo, men jag mår väl rätt bra.
Mm.
Jag börjar nu en så här PTSD-behandling.
Mm.
Så det är väl, det är ganska nytt. Så att det är väl lite upp och ner just nu.
Mm.
Men ja, men jag tänker så länge jag liksom går och tränar och så, så håller jag mig över ytan. Alltså att det går oavsett vart man än är.
Mm.
I missbruket eller i livet. Alltså att så länge du liksom lever så finns det alltid ett ljus där.
Mm.
Och det ljuset kan bli ännu större.
Mm.
Så det går.
Mm. Tack så jättemycket att du kom och ville vara med på den.
Och tack själv.
Och all lycka till i framtiden. Och till er som lyssnar så säger jag det igen. Att det finns hjälp att få. Kika in på hemsidan och lyssna på Sannas bok.
Mörk himmel. Ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas en stad. En stad jag lekte i som barn. Grågrå människor i svarta, så svarta kläder. Men jag min sorglösa dag. Ett vackert minne som alltid finns kvar. Stockholms gator och torg. Ett liv så långt ifrån sorg. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da, da-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da. Dyster tebanen perrong. Ett liv inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik. Fokusera allt på att bli rik. Här finns en dyster atmosfär. Ett liv kretsat kring karriär. Men jag min sorglösa dag. Ett vackert minne som alltid finns kvar. Stockholms gator och torg. Ett liv så långt ifrån sorg. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da, da-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da.
Jag är ditt barn.